Hej kära vänner, välkomna till ännu ett avsnitt av Andlighetspodden. Jag är er värd som vanligt, Louis Herrey, och återigen, jag är så tacksam att du har valt att spendera en liten stund här med mig och med en speciell gäst som jag snart ska presentera. Jag hoppas du mår bra, var du än är någonstans, du har kanske semester nu, vad du än gör eller under vilka omständigheter du befinner dig i. Jag hoppas att du har njutit av sommaren och njutit av livet i allmänhet. Ta vara på de här små enkla stunderna, stanna till, dofta på blommorna, bygga upp dig själv andligen, det är viktigt, jag pratar mycket om det. Så jag vill inte tjata om det, men vi är andliga varelser som har mänskliga erfarenheter. Jag hoppas att du har känt dig vägledd, att du har känt att det finns något eller någon där ute, vi får tro på vad vi vill såklart. Men att du har känt dig vägledd och kunna få kanske svar på svåra djupa frågor som du har om livet. Kanske svåra beslut du ska fatta. Följ ditt hjärta, känn dig älskad. Du är inte här av en slump, ditt liv har en mening. Det vill jag verkligen framhäva. Okej, nog med detta predikande. Vi ska prata om den här boken Landet som glömde Gud. Det här är skriven av en man som heter Per Evert som nyligen doktorerade. Han skrev en avhandling om ett specifikt ämne som jag personligen är väldigt intresserad av. Och han har gjort en populär bok av den här avhandling som då heter Landet som glömde Gud. Har du hört någon säga någon gång att Sverige är landet lagom? Du kanske själv har sagt det till och med. Ja, enligt Per Evert så är Sverige allt annat än landet lagom. Åtminstone när det gäller det här ämnet som är sekularisering och individualisering. Därför att Sverige som en gång var starkt rotad i den lutherska läran med tydliga kristna värderingar och traditioner för inte så länge sedan har nu gått till att bli faktiskt världens mest sekulära och individualistiska land. Hur hände det? Och vad är processen som ledde fram till att vi befinner oss där vi är just idag? Det är det som Per Evert har försökt forska fram och vi ska prata om det i hans bok idag. Tyvärr så hade vi lite bekymmer med tekniken. Vi fick börja om 5 gånger tror jag. Så att jag ber om ursäkt för er som lyssnar och ser på detta. Också till Per att det blev lite hackigt. Men till slut så tror jag att vi fick till det mesta. Det hade velat prata mer om. Vi kommer visserligen in på det i samtalet här. Men det är det här med sekulariseringen och individualiseringen. Hur det påverkar individen idag. Och även landet Sverige i allmänhet. Och inte bara det utan hur ser framtiden ut för vårt land. Nu när vi befinner oss i ett helt annat paradigm än bara för 100 år sedan. Så jag hoppas att det här ämnet kommer vara ytterligare ett tema som vi tar upp i framtida poddavsnitt. Men med detta sagt, låt oss titta lite närmare då på Per Evert och hans bok Landet som glömde Gud. Och som en viktig fotnot här, det här är en välskriven bok. Jag rekommenderar att du köper den, att du läser den oavsett vilken religiös eller politisk eller andlig eller humanistisk inriktning du väljer i ditt liv. Du kommer tycka om den här boken. Det finns massa mindblowing fakta här som det är bara för bra för att missa helt enkelt. Per Evert, också en väldigt trevlig människa. Så att det här är bara så trevligt, eller hur? Här kommer Per Evert och Landet som glömde Gud. Så vi välkommen till dig Per Evert. Eller ska man säga doktor Evert nu? För du har ju faktiskt doktorerat här. Filosofidoktor.
Det får man göra vilket man vill. Men jag har onekligen doktorerat. Ja, så långt har jag kommit.
Ja, härligt. Vi kommer återkomma till det alldeles strax. Men du är ju en ganska prominent figur och förespråkare kan man säga för kristna värderingar. Du är redaktör för Clapham-institutet, stämmer det?
Direktor om vi ska vara PT.
Direktor! Direktor, då är jag med. Vad gör en direktor för Clapham-institutet?
En direktor leder väl helt enkelt det dagliga arbetet. Vi har ju systertankesmedier i andra länder, bland annat i Norge, och där heter det att man är daglig ledare för en verksamhet.
Ja.
Vi ihop de här olika trådarna, våra olika fellows som det heter i vårt arbete. Olika personer, olika experter i olika delar av samhället som är med och skriver eller föreläser i olika aktuella samhällsfrågor där det behövs en kristen röst. Och nu är vi mitt i sommaren här. Imorgon ska jag åka till Almedalen och det är ett av de sätten som vi arbetar på. Var där och hålla seminarier och träffa dig bland annat.
Ja, vi ska ha seminarium också tillsammans, absolut. Men du ska göra en hel del där antar jag i Visby.
Ja, vi har några seminarier själv. Med Klappanten har vi nått med Kristna Friskolerådet. Och sen träffar man ju olika människor och så där, så samråder.
Känner du att man kan göra, ibland känner jag själv, för det, när vi lever, vi ska prata om vårt sekulariserade samhälle alldeles strax, men när man lever ändå i Sverige och religion är ju inte så populärt här, känner du ändå att man får du något gensvar alls för dina åsikter och för det som du lyfter fram?
Vi vill ju tänka som den ursprungliga Clapham-gruppen gjorde för 200 år sedan. Då samlades ju de i Clapham utanför London. Och de jobbade i motvind hela tiden. Och deras huvudsakliga fråga var i slavhandeln att avsluta den, därför att den var inte värdig ett civiliserat samhälle utifrån en kristen människosyn. Och det var många som inte lyssnade på dem till en början, men de arbetade målmedvetet i all den här motvinden. Och till slut bröt det igenom och de lyckades faktiskt avskaffa slavhandeln. Och de höll ut för att de arbetar för en rättfärdig sak, och så vill vi tro att vi gör också i vårt arbete. Alla ställer inte upp på en kristen världsbild och trosåskådning, men vi vill ju tro att om vi förmedlar saker som är rättfärdiga, då kan många i samhället faktiskt ställa upp på det också.
Så vinner det i längden. Och det som många inte vet, du nämnde slavfrågan, det som många inte vet faktiskt, det är att det är just de här starka kristna grupperingarna som drev på den här frågan och som fick det att röra sig till slut.
Den kristna rörelsen är ju den enda som har avskaffat slaveriet två gånger. Först under medeltiden, liksom när samhällena civiliserades i takt med att de blev kristna. Och sen kom det tillbaka då under 1600-1700-talet när det fanns slavar till hands från Afrika. Men sen så arbetar man igenom då utifrån en kristen människosyn helt enkelt.
Bra. Jag tänkte så här, gå tillbaka några år i tiden. Den första gången som jag läste någonting av dig eller av din grupp då, för jag antar att du ledde arbetet, det var en rapport om Pride. Nu befinner vi oss i juni när vi spelar in det här, men när vi sänder det så är det något senare förmodligen. Men bara intressant att ta upp, vad var det som du fann i den rapporten?
Det är jätteintressant, för det anknyter ju precis till det som vi sa innan, att vi lever i en tid där många tycker att Pride är jättebra och problematiskt och handlar om alla människors lika värde och så vidare. Men dels kan man diskutera vilka ideologiska hållningar som man faktiskt förespråkar, och de anknyter väldigt mycket till det som vi ska tala om idag, av de sekulära individualistiska hållningarna där individens oberoende är det högsta goda. Men det som vi problematiserade och lyfte mest i den här rapporten var ju sådana saker som man lyfter fram som i alla andra områden av samhället skulle betraktas väldigt kritiskt. Jag tänker just på prostitution, människohandel, på droger och på självskadebeteende av olika slag som lyfts fram och bejakas i det här programmet. Just därför att man vill säga att var och en är fri att göra precis som man själv vill, även om det kanske inte är så bra konsekvenser. Så det ville vi lyfta fram, att detta är inte bra för folkhälsan.
Jag läser här i artikeln. RFSU lär besökarna att fascineras, nu citerar jag då det som de har själva skrivit, att fascineras, upphetsas och njuta av bondage, dominans, undergivenhet, sadism och masochism. Jag är lite försiktig med hur jag uttrycker mig, för jag förstår att det här är ett känsligt ämne. Och man får inte säga vad man vill i Sverige, fast det bryr jag mig inte så mycket om. Men ändå, så att inte folk som lyssnar på det här får fel uppfattning. Men jag stödjer ju verkligen den här tanken med jämlikhet och frihet för alla att leva det liv som de vill leva. Vuxna människor får välja såklart hur de vill leva sitt liv. Och jag har många vänner som är homosexuella och stödjer deras väg i livet, absolut. Men Pride för mig har blivit någonting, det handlar inte egentligen om kärlek och respekt för alla. Och man använder ofta det uttrycket love is love, ungefär som att, ja du vet, ungefär som på hippietiden, make love not war. Det blir så flummigt på något sätt. Och när man är på de här tillställningarna så är det, jag säger så här, jag skulle inte liksom vilja ta mina barn, nu är mina barn stora, men då när det här kom ut så var mina barn små. Och när det är så mycket fokus på de här, för att säga, de här mörka sidorna, kan man säga så?
Ja.
så blir det liksom, så blir det inte okej för mig. Då handlar det inte om kärlek och respekt för människors rätt att leva sitt liv längre, utan det handlar om att uppmuntra till beteenden som, ja, som en vuxen publik kanske kan ta till sig om de nu vill, men att göra det liksom, att säga att det här är barnvänligt och det här är för alla människor, det tror jag inte riktigt på.
Nej, och det vi har gjort i den här rapporten, det är ju inte att vi tycker inte en massa saker, och den handlar inte om sexualetik överhuvudtaget, utan den
Nej.
lyfter bara fram vad presenterar man själva i sitt program och hur skulle man i alla andra sammanhang resonera kring det. Och just när det handlar då om sånt som faktiskt skadar människor, det skulle man i andra sammanhang, när det handlar om maktstrukturer då, en som är över och starkare och ska göra vissa saker mot en annan för att uppnå en viss effekt, eller när det gäller droger och så vidare, det skulle man ta jättemycket avstånd från i andra sammanhang av samhället. Och det här drabbar ju människor. Det hyperindividualistiska projektet, där det sägs att var och en ska bli lycklig om man gör precis vad som faller en in, det kanske inte gör människor fullt lyckliga alltid.
Men tror du inte det handlar mycket om politik i det här fallet?
Ja, det är både politik och ideologi, för politik bygger ju på ideologi. Och eftersom det som vi ska prata om idag då handlar om just individens oberoende som alltings centrum, det är ju både en etisk och en filosofisk och politisk hållning. Och den har blivit så stark i Sverige. Och den manifesteras kanske tydligast just i Pride.
Vi går vidare. Ska vi prata lite grann om din doktorsavhandling? Jag tänkte att jag kan visa här. Du har ju varit i, ska se, vi tar fram en bild här. För er som tittar på den här podden så ser ni här en titel, och det är en väldigt speciell titel tycker jag. Moving reality closer to the ideal. The process towards autonomy and secularism during the social democratic hegemony in 20th century Sweden. Andetag, det var långt.
Jag ska låta lite
Ja.
porra och torftiga
Ja.
doktorsavhandlingstid.
Och det här tog dig några år, och du studerade inte i Sverige heller, det var Norge, va?
Ja, just det.
Ja.
Nej, men om vi tittar på den här titeln, jag tycker också att den är så talande. Det var därför jag lånade den. Kommer du ihåg från läsningen var den kommer ifrån? Moving reality closer to the ideal.
Var det från World Value Surveys eller någonting?
Nej,
Nej.
den är från Olof Palme.
Ja, just det.
Palme skriver i en radikal amerikansk familjeantologi 1972, tror jag det var, om hur de har lyckats med sitt projekt att omvandla samhället så starkt på det sättet som man önskar göra i de här radikala grupperna i USA. Och han säger att det vi har gjort är just att förändra själva verkligheten och flytta den närmare vårt ideal som vi tror så starkt på. Och jag tycker det fångar mycket av det projekt som hände i Sverige under förra seklet.
Ja. Du har nu gjort en populär bok av det här. Du har översatt till svenska. Och du kallar, jag ska zooma in här lite grann. Du kallar den här boken Landet som glömde Gud. Och det här tycker jag är en intressant titel. Egentligen så, när jag först läste det så läste jag liksom i mitt huvud Landet som Gud glömde. För det kan ju kännas så ibland att var är Gud? Har han glömt oss? Lite som Gamla Testamentets och Nya Testamentets folk kände ibland när inte allting gick som det skulle, och man undrar var är Gud någonstans i våra prövningar. Men det är faktiskt tvärtom. Här är det landet som glömde Gud och inte Gud som glömde. Varför valde du just den här titeln?
Jo, därför att på något vis är det någonting som de flesta människor upplever har gått förlorat i vår tid. Och man vet inte riktigt vad det är. Och det är därför jag väljer den här bilden på mannen och flickan som står och liksom kontemplerar och filosoferar. Om du lyfter bilden där så man ser
Ja,
själva tavlan.
så.
Ja, precis, där har du den.
Yes.
Det där är ju alltså.
Vi är så.
Ja, det där är ju Sveriges så att säga sekulära altartavla i plenisalen
Altartavla,
av riksdagen. 200 nyanser av grått som
ja.
riksdagsledamöterna sitter och funderar över. Och det jag vill göra med den här bilden är ju att hjälpa läsarna att fundera över vad är det som har hänt i Sverige? Är det något som har gått förlorat på vägen under tiden vi blev så sekulära som vi faktiskt är? Och utifrån den här historiska presentationen så skulle jag ju vilja väcka en reflektion över var vi är och vart vi skulle vilja gå i framtiden.
Det är ingen annan som har gjort det här, som sagt, innan.
Inte den här breda undersökningen. Det finns ju en massa akademiker som har gjort delstudier på olika delar. Men jag är den första som har gjort det här helhetsgreppet. Och det kanske inte är så vanligt i akademin, men jag tycker det var viktigare att göra en stor beskrivning än att liksom göra en snabb studie som jag kunde gjort lite snabbare på en liten del av det.
Ja, men precis. Ja, men det är verkligen omfattande. Jag måste säga att jag trodde jag kunde en hel del om den här historien och det här förloppet, men jag lärde mig väldigt mycket. Så jag tycker, alltså oavsett, nu har ju vi en liknande bakgrund med en kristen tro och så, men som alla kanske inte delar med oss, men jag tror oavsett vilket spektra på andlighet eller religiositet eller vilken politisk parti man röstar på, så tycker jag verkligen att alla borde läsa den här boken. Den borde finnas i... Nu har jag pitchat den bra, eller hur? Hoppas jag.
Åh,
Så ut och läs. Så att, nej, men det är en bra sammanfattning, verkligen. Hur har det mottagits?
väldigt mixat måste jag säga. De som är intresserade av vad som har hänt och nyfikna, eller de som kanske i någon mån har kritiska synpunkter på vad som har skett, och de har varit väldigt intresserade. Och jag har just varit på posten här, eller på Konsum, och skickat iväg lite böcker. För jag skrev idag på Facebook att nu är andra upplagan slut. Så nu tycker de en tredje upplagan. Så jag har varit jättestor
för att vara. Ja, men vad kul. Ja.
Sen är det vissa grupper jag noterar det. Man värjer sig på något vis för att lyfta de här frågorna, och där är det lite svårare att nå in.
Ja. Det finns en liten bild här. Det är en kartbild kan man säga. En kulturell kartbild. Och det här är från World Value Survey, som då visar hur länder i världen ligger till när det gäller individualism och sekularism. Och nu ser man ju inte riktigt vad Sverige är, men då får jag zooma in lite grann igen. Och så ser man, här ligger Sverige. Kan du förklara det här lite grann?
Ja, nu har du zoomat in det övre högra hörnet i bilden, och det är de länder som är mest sekulära och mest individualistiska. Och det är just de i protestantiska Europa, och det kan man tycka är lite motsägelsefullt utifrån Luthers undervisning. Men någonting är det tydligen inom protestantismen som gör att länder kan dra i den här riktningen som vi har gjort. Och allra längst ut i hörnet så befinner sig Sverige. Det var någon recensent i Dagens Nyheter som ondgjorde sig över boken och tyckte att bry inte om att läsa det här, för att det är inget speciellt med Sverige. Sverige är precis som alla andra länder. Och så är det inte. Det är inte jag som tycker någonting här, utan det här är en rent saklig beskrivning. Sverige är längst ut i hörnet.
Ja, du har ju inte gjort den här kartan.
Nej, precis. Då är ju min fråga då, hur gick det här till? Fanns det en medveten politisk strävan att dra Sverige i den här riktningen, eller blev det bara så av sig självt?
Så ja, precis, frågan är, kom det spontant av sig självt, eller var det en politisk riktning? Och vad är det korta svaret? Vi ska ju gå in såklart på händelseförloppet där lite grann.
Det ultrakorta svaret är ja. Det är
ja.
Något
längre
svaret är ja. Det drevs framförallt av det socialdemokratiska partiet. Dels med socialistiska värderingar, men också med radikalt liberala värderingar.
Liberala värderingar, det precis. Ja. Okej, men ska vi gå in lite grann på förloppet här? Vad hände för någonting? Vi ska ta det lite steg för steg. Det finns ju alltså tre stycken områden som i huvudsak då Socialdemokraterna som kom till makten. Var det 1889 först, va? Eller de bildades 1889 och sen 32 kom de till makten, så var det.
De har varit inne och smakat på statsministerskapet även under 20-talet, men det är från 1932 och sen under en obruten period fram till 1976, 44 år, som man har makten över landet.
Så det var först Hjalmar Branting, eller hur, på 20-talet, och sen så Per Albin Hansson såklart, med folkhemsvisionen och allt det. Folkhemstalet gav sig 28, tror jag. Och sen blev han statsminister 32 år. Det var ju då också de trädde till makten. 44 år oavbrutet makten.
Det är unikt långt i västerländska demokratier. Och det ska man komma ihåg. Ja. Det finns flera saker som är annorlunda och speciella i Sverige. Vi kan tycka att vi är landet lagom och som alla andra, men det är vi inte. Utan det finns ett antal saker där vi är speciella. Och därför tycker jag det är så intressant att studera just det svenska exemplet.
Ja. Så vad är det man gör här nu då? Det finns tre stycken områden. Det är kyrkan, det är skolan och det är familjen, eller hur? Där man med små, små steg går in och gör vissa förändringar. Ska vi ta lite systematiskt då? Vad tycker du? Ska vi börja med kyrkan kanske? Där har vi ju...
Ja, det finns en kronologi där som är intressant.
Ja.
Man skulle kunna säga att det skulle kunna vara i vilken ordning som helst och kanske vara det i andra länder. Men det finns någon slags logik i att man tar kyrkan och försöker reformera den först. Därför att då finns det kanske inte samma vakthund i samhället så att säga som står på vakt och vill förhindra förändringar på de andra områdena.
Så om vi börjar då med kyrkan, där har vi ju två förgrundsfigurer. Vi har Harald Hallén och Arthur Engberg. De är lite olika varandra, eller hur? Men ändå så lyckas de med att vadå?
Ja, väldigt speciella personer. Som du säger, väldigt olika. Engberg är fanatisk kristendomsmotståndare, beskriver han sig som i sina unga år som politiker. Och Harald Engberg är präst i Svenska kyrkan. Så att de har helt olika livsåskådning, men de delar ändå det långsiktiga målet att flytta över makten över kyrkan från skriften, kyrkliga traditioner och prästerskapet till sekulära politiska ideal. Och det är det de genomför då under ett antal decennier.
Mm. Ville inte Engberg egentligen inte ha något med kyrkan att göra? Skulle man inte liksom skilja på stat och kyrka egentligen? Var det inte hans första tanke?
Precis, det var hela socialdemokratins tanke under många decennier att stat och kyrkan ska inte ha någonting med varandra att göra. Men med tiden så började han inte att det kanske är mer strategiskt riktigt att förändra kyrkan enligt sina sekulära ideal i steg för steg och sen kan man släppa den fri. Och det var det som hände år 2000. Då var kyrkan tillräckligt förändrad för att den kunde släppas.
Vad var liksom motivet? Alltså jag kan förstå, alltså jag kan ana motivet bakom det, men vad säger du? Vad är motivet till varför de gjorde det på det här sättet?
Ja, det öppna och allmänt förklarade motivet är ju att demokrati är bra. Man tycker att kyrkan och allt annat ska styras av demokratiskt valda ombud. Men det mer grundläggande motivet är det som kanske som Engberg avslöjar och berättar i sin bok Statskyrkans avskaffande. När han då talar om varför statskyrkan bör avskaffas, men sen ändå landar i slutsatsen till slut att det kanske just är bättre att behålla den just i syfte att avkristna landet, att han säger det öppet. Och det är det som är speciellt med Engberg, att han är så ärlig med sin sekulära och ateistiska övertygelse att det är det han vill genomföra och han vill använda kyrkan som redskap att göra det.
Men han vände sig sen lite grann, eller hur? Han var inte riktigt lika fanatisk mot slutet av sitt liv, för han såg kanske att det var ingen bra idé.
Ja, men det är en jättespännande livsöde med Engberg. Under tiden han är minister, då blir han mer inblandad i framförallt arbetet med att revidera psalmboken, och på något vis får man intrycket att han blir personligt influerad av budskapet också. Så att mot slutet blir han mycket mildare och till slut rent av välvilligt inställd till tron.
Ja, intressant. Intressant. Mm. Ja, nej men så man, alltså man, kyrkofullmäktige till exempel, det blir politiskt valda ombud som hamnar där. Som jag har förstått det också så var man noga med att insätta personer som till och med var enligt Engberg då gudsförnekare, eller hur? Ja. Som man ville ha hela spektrat, så att det var inte liksom kyrkfolk man ville ha egentligen.
Ja. Han sa i riksdagen att jag tycker att det är jätteviktigt att sådana som jag, som citat, i alla avseenden är en motståndare till den kristna tron, att de ska sitta i kyrkomötet och kyrkofullmäktige. Så det är väldigt tydligt återigen.
Ja, intressant. Ja, och Hallén, du sa att han var präst, men han var ganska marxistiskt influerad, var han inte det?
Alltså det fanns ju präster som var liksom höll på olika partier, på högern och bondeförbundet och även på Socialdemokraterna. Och för de som var socialdemokratiska präster så fanns ju de i broderskapsrörelsen sent 20-tal och framåt. Och lyfte då ganska ofta att ja, men vi tycker ändå att kristliga perspektiv är viktiga på något vis. Men där är en slutsats i min studie att man märker att de här rösterna, de tystnar efterhand. Därför att de märker att de vinner aldrig majoritet på partikongresser och viktiga beslut. Nej. Så till slut ger de upp och accepterar liksom att det sekulära perspektivet har vunnit i partiet och därmed också i landet.
Den här starka politiserade modellen, den är ju unik för Sverige. Alltså det, man ser inte det någon annanstans i världen.
Nej. Det gäller ju samma sak för alla olika kyrkosamfund. Det skulle vara helt bisarrt om i mitt samfund eller i ditt, om man skulle ringa till Moderaterna eller till Vänsterpartiet och fråga vad tycker ni när ni ska besluta om det? Det förekommer ju inte. Och inte
heller det verkar helt bisarrt.
Ja, finns inte heller i något annat land som har en luthersk statskyrka eller har haft den.
Nej,
Så att
nej,
det
nej.
här är unikt för Sverige, den här väldigt politiserade och sekulariserade förståelsen av kyrkan.
Ja, men det finns mycket vi kan prata om. Vi ska inte avslöja allt som finns i boken, men vi tar upp några saker också om skolan och familjen, tänkte jag. I skolan, man börjar med att, nu kommer jag inte ihåg årtalet, men katekesen tas bort. Den ska inte läsas mer. Det handlar om morgonsamlingar som ska bort, eller bönestunderna som man har och så vidare och så vidare. Kan du ta oss igenom de viktiga stolparna där?
Ja, det är några av de viktiga stegen. Och många av oss kanske skulle säga att nej, det är inte självklart att vi ska ha katekesen som lärobok och så vidare. Och några av de här sakerna som händer, det är liksom naturliga delar i att samhället moderniseras. Men vissa av de här stegen och ideologiska ställningstaganden var just att överföra, även här, auktoriteten över klassrummet från till exempel lärarens auktoritet och från religionens roll. Så det är inte bara sekularismen som drivs igenom, utan det är också just den här radikala individualismen. Och det här görs under några viktiga personer även här. Och där är Alva Myrdal och Stellan Arvidsson några av de jätteviktiga spelarna. Och de är väldigt starkt ideologiskt drivna.
Stellan Arvidsson är lite av en doldis, kan man väl säga. Fast väldigt stor makt, som jag förstår det.
Ja. Och jag kan tänka mig att du inte kände till särskilt mycket om Stellan Arvidsson
Nej,
innan du läste
nej,
boken. Nej.
nej.
Och ändå har han kanske format svensk offentlighet mer än någon annan under det sena 1900-talet. Därför att han var så otroligt hängiven som skolpolitiker. Han var ju aldrig minister, han satt aldrig i partistyrelsen, han var alldeles för bråkig. Men bakom kulisserna
Nej,
som liksom politisk man så kunde han driva. Nej.
Tage Erlander tyckte inte om honom alls. Tyckte han var jobbig.
Nej, men de var gamla studiekamrater, så Tage bjöd in honom som sekreterare i den statliga skolkommissionen. Och då tog Stellan chansen att driva utvecklingen så långt han bara kunde i radikalt sekulär linje och den här individualistiska linjen.
Det fanns ett stycke i boken, jag ska se om jag hittar det här nu. Alltså han blev ju väl, alltså 1968 är vi framme vid, så han har förlorat, du skriver att han har förlorat sitt partis gunst och även sin riksdagsplats, men han har en älskarinna, eller hans nya livspartner då, Britta Stenholm, som liksom implementerar allting som, hon är med i kommittén och kan implementera alla hans, och jag tycker det är intressant det hon säger här, hon har ju en.
Tänker du på när hon är resa i det heliga landet?
Ja, precis.
Ja, det är kul.
En intressant sak när hon beger sig till det heliga landet, som sagt, Israel, så skriver hon ett brev hem till Stellan då, om sina spontana känslor. Hon säger, kontakten med araberna gjorde att jag slapp gå i Jesu fotspår, skönt, skriver han då. Så det är bara liksom en idé om vad de här människorna, vad de har för mål då.
Nej, men de är väldigt starkt ideologiskt drivna. De tycker att den stora friheten kommer om vi kopplar loss Gud, om vi kopplar bort alla typer av yttre auktoriteten. Då blir människan fri och lycklig. Och ja, var och en har ju rätt att driva den ideologi man vill, men de gavs ett väldigt stort politiskt mandat, både Stellan och Britta.
Jag såg, alltså när jag gick lärarhögskolan då, när var det? 1990, tror jag att jag började första året. Och vi fick vår läroplan och då var det väldigt mycket där, eleven i centrum. Det var liksom autonomin och fostra eleverna till att bli självständiga, tänkande varelser. Och det där låter ju väldigt bra såklart. Alltså jag är ju för frihet. Jag är ju för verkligen individens frihet och att man kan vara självständig och bygga upp sitt liv enligt på det sätt man själv vill då. Men här tar man det ett ganska stort steg längre. När man pratar om vi ska komma in på det ämnet, autonomi lite grann, för att och där är en paradox tycker jag, det här med socialdemokratin, det handlar om det folkhemmet, gemenskapen, men samtidigt så lyfter man fram det självständiga. Och det går inte ihop riktigt för mig. Hur förklarar du det?
Nej, det här är en av de stora paradoxerna som jag tycker att jag har visat i den här studien. Att en rörelse som egentligen ska bygga så mycket på gemenskap och som du säger folkhemstanken och så vidare. Och gruppen och socialismen är ju en grupporienterad, klassorienterad rörelse. Men Omkring 1960, då väljer partiet väg. Tage Erlander och andra, de försöker faktiskt hålla emot och säga att nej, men vi ska kämpa för våra marxistiska och socialistiska ideal. Men då kommer det ett antal som är väldigt radikala förespråkare just för hyperindividualismen. Och det är de som segrar på 60-talet och 70-talet.
Alva och Gunnar Myrdal, rätt intressanta personer också, som påverkar mycket av det här tänket i skolan. Och vi kanske ska nämna också, alltså, tillbaka till det jag sa här om när jag började lärarhögskolan. Jag tyckte det var väldigt flummigt alltihopa. Och jag märkte liksom att, och jag ser det ännu mer nu, och där kanske vi ser ännu mer i, jag vet inte hur mycket du följer amerikansk politik och samhällsutveckling, men bland universiteten i USA är det ju, alltså eleverna har enorm makt idag. Och det här med yttrandefrihet, det finns liksom inte. Kommer det någon till ett universitet som har några ideologiska åsikter som avviker från eleverna, så kan de liksom ställa upp i ett ramaskri och protestera. Så att det är de som bestämmer, helt enkelt. Och du lyfter fram det också, att man fokuserar mindre på kunskap än på det här med att fostra till dugliga, autonoma samhällsmedborgare. Och det är ett problem de har på amerikanska lärosäten just nu, att kunskapsutvecklingen går ju bakåt, och även i Sverige, som jag förstår det.
Och det är därför som jag valde att skriva den här doktorsavhandlingen, den akademiska versionen på engelska. Just därför att det som sker i USA just nu påminner väldigt mycket om det som skedde i Sverige för 50 år sedan. Det är samma krafter, just att man driver individens oberoende och rätt att göra uppror mot olika typer av auktoriteter. Så långt. Och det är precis som du säger, jag gick ju också lärarhögskolan på 90-talet. Ja, man reflekterar inte så mycket över allting, utan man ser bara det man är van vid och tänker inte så mycket på att det kan vara på annat sätt. Men det jag tycker är så intressant är att när man skriver propositionen om den nya skolan på 50-talet, då har man samlat in remissvaren på den här nya superprogressiva skolan som Alva Myrdal förespråkade. Och alla de remissvaren är negativa. Alltså oavsett om de är religiösa eller om de är pedagogiska eller har med föräldrarna att göra. Alla är kritiska och säger det går inte att bedriva en skolundervisning där man klär av läraren all deras auktoritet och erfarenhet.
Nej. Det är ju lite intressant med paret Myrdal, Gunnar och Alva. De lever ju ett speciellt liv, kan man säga. Jag är förvånad alltså med tanke på hur mycket inflytande de fick på både skolpolitik och familjepolitik, kanske framför allt Alva Myrdal. Jag vet inte, man ska ju inte döma såklart, men det tycks som att de lever i ett väldigt, väldigt märkligt familjekonstellation. De två, Gunnar och Alva, på övervåningen, jobbar hela dagarna. Barnen där nere med tjänstefolket. Och det är de som fostrar barnen, är det inte så i princip? Jag vet
De
att...
lever som de lär, helt enkelt.
Ja, kan man säga.
Så
Och
skulle man kunna tänka.
Gunnar är
Ja.
notoriskt otrogen.
Och det gäller ju flera av de här ledande gestalterna. Att vi pratar om Stellan Arvidsson som lämnar sin fru och sin familj hemma i Hudiksvall och valde att leva med Brita Stenholm i Stockholm istället. Så att det är flera av de här gestalterna som lever, ska vi säga, oortodoxa familjeliv.
Och ändå så är det de som bestämmer hur familjepolitiken ska formas i Sverige. Men med det sagt, absolut ingen är fullkomlig, men jag tycker det är intressant. Och kanske det allra största tecknet på att någonting inte står rätt till, det är ju, och återigen, vi vet inte alla omständigheter, men Jan Myrdal som vägrar komma på sin mammas begravning, bara en sån sak, det tyder på att någonting inte har stått rätt till.
Och vi kanske inte ska ta Jan Myrdal som fullständigt sanningsvittne på allting här i världen, men
Nej,
det är ändå på något sätt talande att flera av dem lever på det sättet att familjerelationer inte är så viktiga, utan man kan bryta sig loss och leva efter sin egen önskan.
Okej, vad ska vi säga mer? Vi har pratat om Stellan Arvidsson, om Myrdals. Finns det något mer som händer? Vi har ju, alltså efter Tage Erlander som är statsminister fram till 69. Sen tar ju en känd personlighet över, Olof Palme, som är då statsminister fram till 76, där då regeringen Fälldin är det väl som krossar Palme till slut. Jag minns det väl faktiskt, jag var 10 år gammal då. Så hur gammal var du då?
Visst,
du var inte född.
Ja, då, 73 är jag född.
Okej. Okay. Men hur påverkade Palme det hela?
Palme är ju speciell för att han är mer radikal än vad Tage Erlander är. Tage, han vill ju mest hålla samman regeringen, få saker att funka. Men Olof Palme är mycket mer radikal i sin övertygelse. Både när det gäller vänsteråsikter och marxistiska åsikter. Men också den här radikala individualismen. Och just den här kombinationen blir väldigt stark i Sverige.
Jag upplevde också att min pappa, han är 93 år gammal nu, men han tyckte inte om Palme. Varje gång Palme pratade i tv så sa pappa, kyss Karlsson. Han liksom tyckte det var ja, massa humbug då. Men framförallt så minns jag att mina föräldrar inte uppskattade hans ibland familjefientliga ton. Och det här sarkastiska mot kärnfamiljen och kvinnornas värde, liksom man såg ner på. Så skulle inte han se det såklart. Han skulle se det som att han var deras förkämpe, att de behövde komma ut i arbetslivet och så. Men hur man såg ner på de kvinnor som valde att vara hemma med sina familjer och tyckte att fostran skulle först och främst vara en familjeangelägenhet och inte en statsangelägenhet. Så det kunde mina föräldrar vara lite reta sig på.
Och det förekom ju protester mot det här radikala familjepolitiska experimentet som Sverige gick in i början på 70-talet. Där folk, framförallt kvinnor, protesterar hos regeringen och sa att vi vill ha kvar den traditionella familjesynen. Och Palme avfärdade det väldigt, väldigt tydligt. Jag har hört något radioreportage där han och Sträng får frågan, kommer ni att lyssna på de här kvinnorna nu? Nej, nej, vi går vidare med vårt projekt därför att vi tycker att de idealen är så viktiga.
Ja. Så vad är vi nu någonstans om vi ska liksom försöka knyta upp säcken? Hur mår Sverige idag nu när vi har sekulariserats, nu när vi har blivit hyperindividualistiska? Och kanske, vi gjorde aldrig det i början, men vad ska vi definiera? Vad innebär det att vara sekulär och är det så tokigt egentligen? Och är det så tokigt att fokusera på individen?
Ja, och där ger jag egentligen inga moraliska omdömen så att säga i själva forskningsuppgiften, utan jag bara presenterar ett historiskt skeende och lämnar över till läsaren i politiken, i kyrkan, i resten av samhället att själva göra utvärderingen. Tycker vi att individens oberoende verkligen alltid är det högsta idealet som vi alltid måste kämpa för i alla frågor? Eller finns det andra viktigare ideal? Och det andra är ju att studera själva konsekvenserna. Tycker vi att konsekvenserna har blivit så bra som vi hoppades i skola, i familjen och i samhället när vi tittar på nyheterna som vi möter varje dag i media?
Och jag förstår att du är forskare och du har tagit reda på fakta och du har ju gått igenom egentligen bara, det är ju partiprogram som du har läst väldigt mycket, om jag har förstått det rätt.
Så ja, statliga utredningar och andra typer av offentliga dokument.
Ja, men hur lätt är det för dig att vara neutral? Kan man vara det? Kan du ta av dig liksom doktorshatten och verkligen liksom, ja, hålla dig neutral? För du måste ju, jag antar att det finns de som antar att du har ett motiv med det som du gör. Hur svarar du på det?
Det är ju med ingen människa som är fullständigt neutral i någonting, inte jag heller. Jag arbetar för en kristen tankesmedja, så det är ganska uppenbart vad jag tycker. Att det är viktigt med kristna ideal och en kristen världsbild i samhället. Men i just den här studien så har jag bara gjort en historisk genomgång av vad partiprogram säger, vad ledande företrädare säger och vilka motiv som man har drivit politiskt. Och utifrån det så vill jag lämna vidare, just som jag säger, till alla att bara utvärdera och reflektera. Vad tycker jag om det som har skett? Vad ska vi tycka tillsammans? Och hur ska vi agera i framtiden för att det ska bli så bra som möjligt för kommande generationer?
Men om jag frågar dig då, vad har du för förslag eller vad har du för tankar? Hur tror du att samhället kommer att se ut? Alltså bara rent från, från en som observerar. För vi har kommit väldigt långt ut på den här skalan, som sagt. Och idag så ser vi ju alltså skrämmande saker, alltså nu talar jag från mitt perspektiv, jag antar att du delar mycket av de här tankarna också. Som jag sa innan, att jag är för individens frihet, autonomin, det lockar mig att lyssna till de här argumenten, men samtidigt så ser jag nu hur samhället har kommit så långt i det här, det här postmoderna,
identitetspolitiken som regerar så starkt. Att det handlar inte bara om att vara fri från auktoritet, kyrkan framförallt, Gud hjälp oss för kyrkan, och från föräldrar och från skola och allting, utan man är verkligen i centrum, så mycket i centrum att den sanning som jag har, alltså det finns inga objektiva sanningar längre till och med nu, utan din upplevda sanning är vad som gäller. Och inte bara det, utan nu är det flera länder runt omkring, och Kanada kanske står i bräschen, går i bräschen för det här, där man håller på att lagstifta om hur man måste tilltala alla andra människor för att blidga då deras bild av verkligheten. Och det är ju en skrämmande utveckling. Så hur ser du på framtiden? Vad kommer hända och hur ska vi hantera det?
Nej, men jag tycker du fångar någonting viktigt där, både i Sverige och i andra länder. Det är två trender som pågår parallellt som jag ser det. Den ena är ytterligare tryck på att införa individens oberoende från allt, inklusive då till och med den egna kroppen, som det blir i den här transvågen som pågår. Och det är klart att det får konsekvenser för individen. Det är inte bara så att allting blir lyckligt. Ser var och en som tittar på vårt samhälle, psykiska hälsan, kriminaliteten och andra saker som vi upplever. Så att det spåret fortsätter och vill ha ännu mer inflytande. Och det andra spåret är det som på olika sätt problematiserar eller kritiserar det här ultraprogressiva mönstret, som jag kallar det. Och som säger att vi kanske måste återvinna någonting av det som vi förlorade när vi kastade bort alla yttre auktoriteter. Så att vilket av de två spåren som blir starkast i framtiden, det vet vi ju inte.
Tycker att det blir en liten backlash nu? Jag tycker jag märker att folk i allmänhet, och vi pratade lite om Pride inledningsvis, och återigen, all respekt för dem som vill fira det och tycker det är viktigt, men jag har några homosexuella vänner som själva säger liksom att det har gått lite för långt nu. Vi har fått våra rättigheter, vi är likställda i samhället, vi har allting, men ungefär som att vi ska köra ner i halsen på folk, och det blir en motsatt effekt. Jag vet många hbtq-personer som, de vill bara leva sina liv i fred och vara lyckliga i deras omständigheter.
Nej, men det är ju ett tecken just på att det handlar inte i första hand om att försvara rättigheter, utan om att framföra en ideologi. Och man tycker att de visionära målen, precis som Palme sa, att de visionära målen är så högt ställda och så fantastiska, så vi är beredda att driva det hur långt som helst, och vi är beredda att förbjuda och minska då yttrandefriheten till exempel för att driva igenom de här målen. Och frågan är om det där är riktigt bra för ett samhälle.
Jag tror att allting går i cyklar. Jag tror att det kommer bli, som sagt, en motreaktion. Jag tror någonstans, som faktiskt många av de här ledarna vi pratar om, Tage Erlander och även Per Albin, som du sa helt riktigt, var väldigt försiktiga. De var inte egentligen emot det andliga, även om Per Albin hade väl, hans andlighet var väl att han tyckte om att läsa horoskop och sånt där. Men jag tror att det kommer finnas en längtan tillbaka till det andliga och den här, det positiva, alltså de här värderingarna som är ändå grundläggande för vårt samhälle. Vi är ett samhälle uppbyggt på judeokristna värderingar, och det kan man tycka vad man vill om. Jag tror att, jag märker bland folks, när man pratar med vanliga svenskar, att det finns en längtan tillbaka till det här. Vi får se helt enkelt, jag vet inte vad som kommer hända.
Nej, men jag tycker du fångar någonting viktigt där, och vi tillhör ju olika trossamfund och vi kan ha olika politiska uppfattningar i en massa frågor, men det jag vill väcka är just en utvärdering av var vi står, och då göra en ärlig reflektion över vart vill vi gå i framtiden. Finns det någonting av det som vi tappade bort under 1900-talet som behöver återvinnas igen?
Underbart. Får jag bara fråga dig innan vi slutar, Hur har du själv med ditt andliga liv? Alltså, du är ju kristen såklart, men vilken församling tillhör du? Så vill jag känna dig lite bättre. Vi tar det på slutet här istället.
Vi tillhör Kungsportskyrkan. Ja, just det. Jag och min fru tillhör Kungsportskyrkan i Huskvarna, som tillhör Evangeliska Frikyrkan.
Vad betyder för dig att vara kristen eller efterföljare av Jesus? Och varför har du valt att leva ditt liv så?
Ja, för då blir det ju mer på en personlig nivå. Och det är därför att jag tror att Jesus är den messias som han sa sig vara. Och då blir det naturligt att följa honom. Och jag gör det i mitt samfund och andra gör det i sina olika trossamfund. Och det här med religionsfrihet är något ganska bra i ett samhälle, att var och en har möjlighet att leva sin tro fullt ut. Och där har ju det sekulära projektet lagt ett lock på för många av våra olika trossamfund.
Mm. Ja, vi får bara hoppas att allt löser sig till slut. Som man säger på engelska, everything will be fine in the end. And if it's not fine, it's not the end. Så på något sätt så kommer det väl att reda ut sig. Men som sagt, jag tror att vi går lite i cykler och det är lite därför jag gör den här andlighetspodden. Jag tror på att människan är en andlig varelse i första hand och inte en mänsklig varelse som har andliga upplevelser. Vi är en andlig varelse som har mänskliga upplevelser och de är viktiga. Och vi hoppas kunna fortsätta samtala med dig i framtiden också. Vi syns ju på Gotland bland annat. Men önskar dig lycka till med... Ja, jättekul. Önskar lycka till med boken. Jättekul att det går så bra. Hoppas att fler läser den. Landet som glömde Gud alltså. Finns att beställa var som helst, eller hur? Det är bara att googla så.
Vad är det på nätbokhandlarna och så vidare.
Okej. Per-Evert, tack så mycket för att du var med mig. Ha det så gott.
Tack ska du ha.